Halloj.
Ja, tjena, det är jag.
Ja, tjena.
Du, det har hänt en grej.
Okej, vadå?
Han erkände. Alltså, vadå? Mordet.
Punkmördaren alltså?
Ja, Mattias Hägglund, jag pratade med honom nyss.
Åh, fan.
Varför döms inte alla mördare till livstidsfängelse? Får man provsmaka en smågodis i mataffären utan att betala? Och vad är det som skapar pyromaner och sektledare och terrorister? Det här är Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström. Välkomna. Fatima, det finns ju mord och så finns det mord.
Ja, så skulle man kunna säga.
De allra flesta, de faller ju ganska snabbt i glömska. Det blir som en sörja som flyter ihop. Sen finns det mord som verkligen sticker ut. Och ett sånt mord, det är väl det här punkmordet i Mölndal?
Ja, jo, det är ju en synnerligen speciell historia och bitvis faktiskt ganska motbjudande.
På vilka sätt då?
Ja, först och främst kan man ju, man tittar på själva sceneriet eller brottsplatsen när man väl då har hittat den avlidne. Det är ju en privatperson som är ute och går med sin hund, om jag minns rätt, som ringer in till polisen och säger att det ser ut som någon har blivit bragd om livet här. Och så småningom kommer ju polisen till platsen och då vet jag att en av poliserna som är med uttalar sig och säger att det verkar som om det skulle vara en scen, som om allting skulle vara i scen, så att nästan som det skulle vara någon sorts rituellt inslag då i det man ser. Personen som har blivit bragd om livet har till exempel en sån här, på min tid kallar man dem för bergsprängare, men sån här riktig stor bandspelare, bunden till sitt huvud med läderremmar. Och sen har han väl i stort sett avklädd på nedre delen av kroppen och har någon skinnjacka på överkroppen. Så det ser väldigt märkligt. Det ligger en massa märkliga saker på platsen. Det är delar av dockor. Det finns sönderslaget porslin. Det är kort ur en kortlek som kommer att ha betydelse sen då för själva utredningen av mordet. En kort i en kortlek som är utslängda på mark. Och sen är det så här att på den personen då som är bragd om livet, på brottsoffrets kropp, så finns det alltså brännmärken som har en väldigt speciell form.
Och i sammanhanget här, en ökänd punkartist, Gigi Allen, hette han det?
Ja, det är ju så här att ganska snart när man har hittat den här avlidna personen. För det första så står det ju klart att det här är en person som är bragd om livet. Han har ju inte råkat ut för en olyckshändelse, utan han är avliden till följd av grovt våld mot halsen faktiskt och mot huvudet. Man tror att den här bandspelaren som är bunden runt huvudet, det ser ut som att den bland annat då har använts som ett tillhygge i det här sammanhanget. Så att det är ju naturligtvis en väldigt motbjudande scen. Men ganska snart så får man span på en kille. Och det är en kille som heter då Mattias Hägglund. Och det handlar bland annat att man får span på honom. Det handlar bland annat om att han har vid den här tidpunkten rest ner från Stockholm och bott hos en kompis i Mölndal. Men under den här perioden hos kompisen i Mölndal, för att göra en lång historia kort, så alltså han knarkar en del. Det är en hel del amfetamin, det är en hel del alkohol, en hel del kokain. Och kompisen blir mer och mer bekymrad och känner sig mer och mer hotad utav den här Mattias då. Så att det slutar med att kompisen ringer polisen för att de ska hjälpa honom att få ut Mattias ifrån hans bostad. Och här någonstans så börjar man, här väcks intresset, och ganska snart så hittar man ju en hel del som binder Mattias Hägglund till det här brottet. Och en av de sakerna som kommer fram vart efter man nystar i fallet, det är att både brottsoffret och den här Mattias Hägglund, det som förenar dem, för de känner inte varandra särskilt väl, men det som förenar dem, det är just att båda är stora fans av den här Gigi Allen.
Du Fatima, jag har fått ett konstverk av Mattias. Mattias, han sitter nu på anstalten Saltvik. Han har skickat ett konstverk till mig. Jag tänkte att jag trycker iväg det på ett sms till dig nu.
Ja. Ja, just det. Där har jag den. Ja.
Mm. Mm. Vad föreställer tavlan? Kan du göra en analys?
Ja, det första, alltså med min bakgrundskunskap om det här fallet, så det första som slår mig är att på två ställen så har vi en, vad som ser ut som gravstenar som det står GG på, och jag kan inte tolka det annat än som att det här handlar om den här kontroversiella punkrockaren GG Allin.
Nej.
Under den första, eller man kan säga till höger om den första gravstenen, så står Guds gåva. Och jag tolkar att Mattias här menar att GG Allin är Guds gåva. Det är någon som han verkligen ser upp till. Under gravstenen så står War in my head. Och det låter ju som, alltså ditt krig i mitt huvud, det är kaos. Det är kaos här inne.
Sen har vi lite vanlig texten bit upp. Jag tänkte också att vi lägger ut det här konstverket på Fråga kriminologen-poddens Instagram-sida. Ja. Och ja, kontot, vad heter det, Fatima?
Det heter så enkelt som Fråga kriminologen-podden.
Just det, där lägger vi ut bilden. Berätta, ja. Fatima, om texten på konstverket.
Ja, alltså högst upp så står det så här: shenanigans and madness. Alltså, vad är shenanigans på svenska? Det är någon sorts galenskaper eller tokerier, eller ja, jag svårt att hitta en riktig översättning på det ordet här, men shenanigans and madness står det. Och sen så står det, och det intressanta är att det finns en kommentar lite längre ner.
Okay.
Så innan jag läser så vill jag läsa den. Det står haiku-dikt. Och en haiku, det är ju en väldigt speciell diktform, en japansk diktform, som handlar om att man ska ha ett visst antal stavelser på varje rad, eller varje strof ska bestå av ett visst antal stavelser. Och sen så ska det vara så att säga en oväntad vändning i slutet.
Okay.
Och nu så står det så här då. Du fick mitt blod att nå kokpunkten till att koagulera. Det svartnade, svart som sot, av hat likt en solförmörkelse. På nytt tittar solen fram, så framtiden ser ljus ut. Och så står det då kommentaren haiku-dikt. Det här är inte en tvättäkta haiku, men det är bra nära. Och framförallt den här vändningen på slutet. På nytt tittar solen fram, så framtiden ser ljus ut. Det är en sån här typisk haiku-vändning.
Okay.
Det börjar i det mörka, i det svarta och solförmörkelse. Och sen kommer solen fram och framtiden ser ljus ut.
Törs du vågar på en analys? Vad vill Mattias säga med det här konstverket?
Egentligen så tror jag att han vill säga det han skriver, att nu ser framtiden ljus ut. Jag ser det här konstverket som en uppgörelse med det som hände då och det han har tagit sig igenom. Väldigt mycket handlar ju, det centralt i den här bilden är ju de här två gravstenarna med GG, alltså GG Allin. Och det här utropet Slay Your Future, som jag bestämt har för mig, är alltså ett direkt GG Allin citat. GG Allin, han var ju mest känd egentligen för sina kontroversiella live-framträdanden som brukade sluta antingen med att han skadade sig själv eller att han slogs med publiken, och det hände väl att man både kissade och bajsade på scenen, så att det var ju ja, synnerligen märklig karaktär det här. Men för mig, det är shenanigans, det är madness, det är blod som har nått kokpunkten. Du fick mitt blod att nå kokpunkten. Jag tolkar det som ett tilltal till GG, alltså GG som är Guds gåva har inspirerat till det här. Det blev svart, det blev svart som sot, det blev svart av hat, det blev en solförmörkelse. Men sen tittar solen ändå fram och framtiden ser ljus ut. Så att det har vänt för Mattias. Han går liksom, och det är ett ganska vanligt berättargrepp egentligen, att man går igenom det mörka och sen ut uppåt framåt mot det ljusa.
Mm.
Så skulle jag sammanfatta bilden, ja, det har varit väldigt, väldigt svårt. Men nu så kommer ljuset. Nu blir det bättre.
Mattias Hägglund heter den här dömde gärningsmannen. Han har ju konsekvent förnekat att han är skyldig till det här mordet. Nu, Fatima, så kommer han erkänna det och vi kopplar upp oss mot Saltvik. Ja, det är Ola här.
Hej Ola, jag heter ringer från anstalten Saltvik.
Ja, men hejsan.
Hej, vi har en klient här som har ansökt om telefontillstånd till dig. Varsågod.
Tack.
Då ska jag lämna över telefonen här.
Tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Tack.
Hallå.
Ja, men hej Mattias, Ola här.
Ja, Ola.
Hur är läget?
Ja, det är fint. Själva.
Bra, jo, det är lugnt. Kan du börja med att berätta, vad ser du omkring dig just nu Mattias, om du tittar runt och beskriver för oss?
Ja, alltså nu är vi i sändning.
Yes.
Vad jag ser mig omkring mig just nu har jag fått gått från min avdelning då, så har jag satt i för detta typ arbetsrum kan man säga. Ja, det fanns inte arbetare när jag kom hit för typ 2,5 månader sedan, men jag har hört berättelser om att här var det de som inte riktigt kunde gå ner på arbetet ner till själva verkstaden, så fanns det något rum för kanske mer krävande eller de som inte riktigt, de fick lite lättare jobb sen det fanns någon typ av sysselsättning. Så just nu är det sammanlagt 6 bord som står och så är det typ gäng stolar i lite huller om buller, tomma hyllor, fina tavlor på väggen ändå, som de måste göra. De måste, det är en konstnärlig grej som har gjort lite hemtrevligt. Det som inte funkar. Och, ja, sen är det inte så mycket mer. Lite damm i törn. Men det kanske, jag har hört talas om att det ska typ sättas igång här igen. Så att,
Har du något fönster där inne så du kan titta ut?
Inte just från det här rummet, men om jag kollar ut genom genom glasdörren som är här, så kan jag se in till vår avdelning. Och där på andra sidan, längst genom korridoren, där ser jag ändå ett fönster ut mot Ångermanälven tror jag. Så på avdelningen måste jag säga att avdelningen som jag är på, det är 2 våningar. Med avdelningen här och våran avdelning tycker jag har lite, jag som tycker lite att det är jobbigt att se utsidan. Jag tycker det är skönt att kunna se typ vattenberg, så det är ju fantastisk natur här.
Lite annat än Kumla va?
Ja, det måste jag säga, för där var det verkligen, bara vart jag var så såg man aldrig någonting förutom någon skorsten. Och då, eftersom jag inte är därifrån, jag är ju ändå härifrån krokarna, då kan man ju se typ, alltså en kompass, jag vet, men där och där. Där brukar jag träna hockey till exempel, och där bor till och med typ, ja, min syrra bor en bit bort, så jag vet att, alltså i olika vädersträck, för det ger mig alltså typ någon typ av känsla av att jag vet ändå vart jag är, fast jag inte typ, jag har aldrig varit runt i krok, eller ja, när jag var runt 25 kanske, då bodde jag i Härnösand, då åkte jag över förbi Saltviksanstalten. Jag visste knappt hur det var, jag såg bara murar. Man ser inte så mycket utifrån, då ser man bara murar. Men man är inifrån och tittar ut så kan man ändå se att det är ganska mycket. Jag har inte koll på vad alla byggnader och sånt är här inne på.
Men man kan säga det att runt omkring där, det är ju fantastisk skog där.
Ja, både skog och vatten och det är som, ja, det är inte, det kommer inte i närheten av Mjällom där jag kommer ifrån när jag var uppvuxen.
Nej.
Jämfört med det, men jämfört med många andra ställen jag har varit på så är det fantastiskt i naturen.
När du var 30 år och åkte förbi och såg den där gigantiska muren, vad kände du då?
Nej, jag tänkte inte så mycket. Jag visste bara att jag hade några typ i mitt hockeylag då, hette han, jobbade på Saltvik, alltså som kriminalvårdare.
Okej. Okay.
Jag vet, jag trodde att det var som jag hade sett på TV ungefär, att det är typ som stora typ alltså fabriksbyggnader med massa, alltså kanske typ 200 intagna. Så jag hade ingen noll koll, jag är bara så här, när jag väl är inne så märker man att det är som små, alltså som en liten, alltså typ inte lägenhetslängor eller vad fan man ska säga. Och sen då finns det väl, ja, den är inte, jag har bara hört talas om den där bunker, Fenixbunkern och sånt där. Och det är tydligen, ska det bara vara att det är inte alls några fönster, och det är en bunker i en bunker, och de har till och med typ en mur inne i en bunker, för att det är, sen är de här tre murar, jag vet inte fan, det verkar vara extremt jävla överjävligt, alltså, säkert på något sätt i alla fall.
Mm. Ja, jag hade kontakt förut med Peter Mangs. Han satt en tid på Phoenix där. Och det är ju som du säger, det är ett fängelse i fängelset.
Ja.
Du sitter lite friare, trots allt.
Ja. Nej, men jag kan bara tala personligen att alltså, jag trivs här, alltså, typ på Saltvik, eftersom jag känner att jag är på en avdelning som känns ändå mest fungerande. Alltså, det har vi med intagna att göra också. Jag tycker vi har högt i tak och vi låter varandra vara olika och vi ömsesidig respekt och sånt. Även fast det blev dubbelbeläggning nu, det var inte när jag kom hit för typ 3 månader sedan. Då var vi 11 stycken, nu är vi typ 20.
Ja, så du måste dela rum alltså?
Ja, det måste vi göra.
Hur går det?
Ja, alltså, det är också, jag kan bara tala för mig själv, för att jag vill inte vara något språkrör att allt är jättebra, för jag vet att det är många som tycker att det är en väldigt, alltså, kränkande grej, eller vad ska man säga? Alltså, man har gjort det under häktningstiden nu på sistone. Jag har väl drabbat av det flera gånger. Och det, jag har inte suttit innan, så jag kan inte typ jämföra så mycket. Men ja, fan. Jag vet inte om det på grund av mig, mitt sätt att tänka, eller typ så. Det har gått jävligt bra för mig de gånger jag har haft dubbelbeläggning, för att jag har haft tur, alltså, att jag har fått fina människor med hjärtat på rätt plats. Typ, jag tror att 5-6 stycken sammanlagt. Det är allt från någon polack, någon yngre. Så nu har jag typ verkligen träffat rätt. Så att jag sitter för liknande brott, ganska samma tänk. Och vi är båda typ gingers, eller guldhår har vi. Och lite tatuerade och sånt där. Så det här funkar bra, men jag kan ju lova att jag trivs bäst när man får ha sitt eget kryp in mellan typ en 1:45 till klockan 7 när det, alltså, låses upp. Alltså, det går inte att värdesätta, för att då har man sin egen lilla tid. Men sen kan jag alltid försöka se det som min inställning till det mesta, att livet är en festival. Även på insidan, jag typ ser mig själv som att jag har en hitkompis, inte att jag delar en fällkamrat. Min inställning har alltid varit att jag får göra det så likt jag kan få en annan bra känsla. Det är när jag åker på rockkryssningar till exempel. Men då var det fylla och droger. Så jag var typ bara av andra anledningar. Men nu är jag på en kryssning på ett sätt. Fast ni dricker inte, jag tar inga droger. Jag försöker typ göra något vettigt av den tid jag har här. Och det är typ skapa konst och socialisera. Och då är det typ kanske tryggt och bra att man har väldigt bra, vad ska man säga, ja, men ömsesidig respekt med den man bor med också, delar hytt med.
Och ja, ni sitter i samma båt också, så att säga.
Ja, det är, nu var det lite ordvitt. Det är som, det är format, och vi sitter i samma båt. Ibland brukar jag ganska säga, men ibland kan det se som att vi rot samma håll. Men ibland kan man höra det, om vi sitter i samma båt. Men det känns som att alla runt i takt och inte åt rätt håll. Det är som, kan vi försöka typ komma överens om vilket jävla håll vi ska åt, eller typ vad vi har typ för plan med att vi. Men det är också något jag har lärt mig, att man får mycket tid att reflektera här inne, och det är bra också.
Ja, du ror också mot framtiden väl, alla som sitter där. Räknar du dagarna, Mattias?
Ja, inte alla dock, för att vissa har inte tyvärr, alltså, typ något slutdatum, så det är det som jag ändå typ, ja, det känns konstigt att säga, men jag känner mig lyckligt lottad att jag fick 18 år och inte livstid. För när man får livstid och inte tidslicens, så finns det inga slutdatum förrän jättelänge fram när man kan få tidsbestämt. Så därför har folk ibland som har lite kortare våldkan än jag, de bara, men hur kan du se så positivt på att, för då räknar jag, 18, det blir 12, och så hade jag suttit typ ett och ett halvt år när jag fick domen, och räknade så här, men 10,5 år bara. Men 10,5 år kontra livstid, då man inte ens vet. För det är många som säger, men så länge man inte får domen i bokstäver, så är det bra.
Mm.
Och det kan jag känna, så jag vet att 2034, typ vad fan var det, 28 typ juli.
Okej, 2034.
Ja.
Du, Mattias, vem är den godhjärtade, den omtänksamme Mattias? Vem är han?
Vem jag är? Ja, alltså, typ, den du pratar med nu hoppas jag, alltså, typ, mestadels Alltså, jag hoppas och tror att jag är godhjärtad jämt, fast det fan, vad är det för fråga? Alltså, jag vet inte, jag tror att när jag håller mig till grunderna som jag har fått från uppväxten, från mina föräldrar, framförallt min mamma, så min pappa han var mer saklig, fast sådär, men morsan, hon har inte sagt eller tvingat oss. Det var bara, de har sett hur det funkar. Typ, man, även från mormors sida och farmor och farfars sida. Typ, att man visste att man typ... Ja, det är svårt att förklara. Men alltså, typ, man försöker göra någonting bra för sig själv. Och det är ofta så att man försöker göra någonting bra för andra, tror man i alla fall. Mm. Och då när man typ får andra känna att man kommer med någonting bra, eller typ man säger något snällt, eller man gör någon god gärning, målar, det är alltså som liten, typ man kommer ihåg när man målar en jävla teckning och så hamnar det på typ kylskåpet och yes, och morsan blir glad för en teckning, och det är typ med vuxna också, jag kan sitta och göra min jävla typ kartongkonst, och det blir en personlig sak att här, man lägger ner tid och skäl i det man gör, sen de som fattar det fattar, de blir, vad fint, och vissa som inte, vad fan har du gjort här då?
Men du är en, skulle du säga att du är en omtänksam person? En snäll person?
Ja, alltså. Jag, om vi säger det, jag jobbar på min, alltså, eller för ödmjukhet. Nej, men jag känner att jag är ödmjuk för alltså, människa, och jag är omtänksam här för att, ja men senast, nu är jag inte fan, jag vet att en av mina, det som jag gör min volta med här, han är kort volta, han kommer hit, han har kanske lite skadestånd, så han får sin shortlista som brukar vara 400 minst, och han bara, vad fan, är din bara på 200, vad fan, varför får du så lite, frågar man, precis, han bara, skadegörelse, vad har du slagit sönder, han bara, det var någon plistur här, det var någon stentofon, och då blir jag, så hamnar jag, tänker, fan vad jobbigt. Då blir det så att, men fan, du snusar. Och jag vet själv att om jag har 700 spänn, du kan få en snus av mig. Så typ, han bara, nej men han känner inte det. Men jag vet att han vet att jag har gett honom en snus, en dosa. Och istället för att, jag vet inte. Och sen när han bara, du behöver inte betala tillbaka. Bara någon på ett sätt visar typ, en vilja eller kommer ihåg någonting. Det är bara grejen. Det är mest att, jag vet inte fan.
Ja, men det är väl fint. Finns det en destruktiv Mattias?
Ja, alltså extremt. Och det,
vem är den delen av dig?
Alltså det blir ju destruktiva sidan. Den kommer till 99% fram när jag typ börjar dricka alkohol. Och sen då när jag typ tar droger på det. Man tror väl där och då att man inte är destruktiv, men när man tittar tillbaka på det så är det så glasklart att de gånger jag verkligen har varit som mest destruktiv, det är ju alltid när jag dricker, inte alltså framför när den är som mest destruktiv, det är de gånger jag faktiskt har tagit droger och alkohol när jag redan har varit på typ en dålig plats i livet. Och jag känner inte typ att jag dricker för att jag ska förhöja glädjen eller för att jag ska typ må bättre, utan mer bara för att när jag dricker på ren typ illställe, typ surhet och sånt. Tyvärr så, om det är någon som lyssnar där ute som har fått sett den sidan av mig, så vet de vad jag menar. Och det är det jag har haft överseende. Det är många som känner mig har ändå någon som har haft överseende kanske för många gånger, för att jag känner så att någonstans vet de att here we go again. Och så sen vet de att den här sidan som är den fina sidan i mig kan typ, det är värt ändå att typ låta mig gå lös ibland som jag har gjort. Men det, så ska det inte vara. Och det är därför jag hoppas och tror att det har kommit insikt här när jag sitter, att jag ska inte dricka och inte typ ta droger igen. Alltså,
det låter jättebra.
Jag måste hålla nolltolerans när man börjar. Och det är inte på grund, men det är för att jag har upplevt så många olika faser av droger och alkohol på ett bra sätt också. Så det finns ingen nyfikenhet där längre.
Nej.
Och jag vet att den person jag nu som sitter och pratar med dig nu, det är den bästa versionen av Mattias Hägglund, a.k.a. Love Terror eller fan man nu ska kalla det.
Men den ska du bygga på, tycker jag. Du Mattias, ja. Hur gammal var du när du testade en drog första gången?
Jag var runt 25-26 år.
Så pass sent ändå? Ja.
Men det är ju anledningen till det, eller förklaringen, det kan jag säga rakt. Det var där jag kommer ifrån. Inte just från min familj, men i området och den kultur jag kommer. Jag spelar hockey och grejer. När man var lite äldre, det var lite här man dricker, och det var som nästan en sport av det i min värld. Och sen började jag jobba i någon restaurang tidigt. Första året på gymnasiet fick jag sommarjobb på en restaurang ute i Norrfysiken, och där och då så tyckte man att det var ju kanon, för att den som var lite, nu outar jag han, men skitsamma, det heter han. Han var restaurangägare och han såg väl lite någonting. Han såg det bara som en fin grej, kanske roligt och bjussigt så här. Men fan, snurre sprätt som de kallar, men fan, ta en städöl här så blir det ju roligare att städa köket. Jag bara, va? Så jag var inte ens, jag vet inte ens vad jag var, 16 eller sånt där. Så jag kom in i kök, alltså restaurangsängen på det sättet. Men det är ju som ta en, och då drack man öl. Fan, det är klart det var roligare. Kul med att städa köket sista timmen, en och en halv timme, man drack ju gratis öl då. Och så, alltså, det är inte så restaurang egentligen ska vara.
Men det är väldigt vanligt i den branschen att det dricks. Du, när fick du en psykos första gången? Minns du det?
Nej, men så, det där det vet jag. Alltså, jag har dålig koll på vad psykos är hit och vad som är typ en snedtripp eller vad som helst. Men när jag har fått en så här dålig, alltså
upplevelse?
En känsla är inte riktigt. Jag verkligen kände så här, wow, vad är det som händer? Jag var borta. Det var, om vi säger att jag testade amfetamin när jag var 25-26 någon gång där i Stockholm. Då var det kanske ett halvår senare, för då helt från ingenstans. Då, vi hade varit och kollat på bio, tror jag. Eller vi bara chillade, jag. Så typ, då var vänner som hade lärt känna, och så gick vi till hans lägenhet och så skulle de typ röka gräs. Typ så här. Jag bara, vad fan är det då? Det är bara, då har man bara hört, röka gräs är helt ofarligt. Så här. Men då var det att de rökte hink tydligen. Och det är ju typ som att man, som bånga öl. Man får röka typ mycket på en gång. Så gjorde jag det, och då typ, jag är inte den som är den. Så jag vill bara köra. Och kände väl typ en minut ungefär att det var kul, man garva. Men sen fick jag en jävla typ snedtripp där och var typ, det är svårt att förklara.
Försök.
Men det kändes som att jag, fan ska man säga, som var inte kvar i själva det jag var. Även fast jag såg vad som hände, så upplevelsen var jätte.
Såg du dig själv utifrån?
Nej, mer bara att jag var som i en jävla spiral och det var skevt. Och den upplevelsen av mina vänner som var där sagt att men det kanske var 5-10 minuter, kvart ungefär, som jag var helt så här. De fick inte ta hand om mig och grejer, för jag typ började tugga på någon telefon och det är det tredje. Men jag själv kände som att jag var borta i en evighet.
Okay.
Sen när jag väl började komma tillbaks till själva det normala igen, så var de ju där, och de bara, vad är det som har hänt? Och det var svårt att förklara, men då kände jag bara en lättnad av att jag var tillbaks där jag någonstans hade varit borta. Det var länge sedan, känns det som. Och jag har försökt återberätta några gånger. Men jag vet inte, det är det, om det var en psykos eller om det var en snedtrip. Jag hade inte rökt gräs innan. Det var mer bara att jag i efterhand nu har jag tänkt att det var kan inte rätt sätt att testa att röka psykedeliska. Sån typ av drog, det kanske man, om man ska göra det, kanske man typ ett bobblås, kan inte röka hink. Det är som att det var första gången jag drack öl, så bångade jag dem inte.
Jag pratade med en kille för ett tag sedan. Han beskrev en psykos han hade haft, drogutlöst. Jag tror han sa att han såg elaka troll i skogen. Var på något sätt som att fantasi och verklighet flöt ihop. Är det så?
Nej, det är mer för mig. Då var det på något sätt, alltså, jag var ju så pass okunnig också, så att jag tror när jag började känna någon så här konstig känsla för att jag bara ville skratta.
Mm.
Och då var det som att, jag vet inte, någonstans så inbillade jag mig där och då. Var jag, det är sånt som kan sätta att nu har du typ varit med om en överdos. Nu ska du få känna hur en överdos känner.
Mm. När kände du att livet eller tillvaron började gå ut för?
Utför? Ja, alltså det kändes väldigt bra till så att jag tror det var för mycket för snabba ändringar i mitt liv som människa.
Vad var det för förändringar?
Jag vet inte om jag vill typ outa det på ett sätt. Alltså, dra kort, om jag levde ett visst sätt som var väldigt destruktivt fast väldigt kreativt och skapande i Stockholm.
Mm.
Men då hade jag ett förhållande som var väldigt utdöende. Alltså, vi hade typ gått på knäna sista året.
Mm.
Och så sen när det väl tog slut av olika anledningar så var det att jag som hoppade på ett nytt förhållande och ett nytt typ av liv. Jag fortsatte det liv jag hade skapat, men det var att jag flyttade till en annan stad som jag hade bott i förut.
Mm.
Och att jag typ försökte axla mer än vad jag var kapabel till. Det var allt från att jag skulle typ jobba som personlig assistent, jag skulle bli pappa eller vad jag gör. Var tillsammans med en väldigt bra vän och hon var gravid när vi var tillsammans. Då. Det var lite fram i säkert 5-6 år innan.
Okay.
Och då tror jag det var, jag tror bara helt plötsligt när hon föddes då var ju någon som fokus på hon och min dåvarande flickvän och hennes bror som jag jobbade åt. Men på något sätt försökte man kombinera det med, eller jag i alla fall, försökte komma på lösningar. Det var bara jobbigt och det var tillsammans. Till sist kände jag med mig som en börda än att jag ville hjälpa till. Och det är så här.
Mm.
Men ibland är det när man hjälper till och man inte gör det med full koll på grejerna, då blir det bara fel. Och då kände jag väl någonstans att jag... när jag känner mig oduglig, och det är inte ofta jag gör det, men där känner jag det. Till fick jag bara en så riktigt dålig ångestperiod och slutade jag fungera. Och
när var det här ungefär då?
2017-2018.
Ja.
Där då så var det en lösning av att jag får uppsöka psykiatrin. Jag hade för många dåliga dagar och de kände väl oro för mig också.
Mm.
Det kan jag förstå efterhand.
Kände du då också att nu mår jag inte bra?
Ja, alltså, då är det inte typ i närheten av hur kast jag kommer må snart som jag kommer berätta. För då kommer jag upp där till akutpsyk på Östra sjukhuset. Det är, alltså, jag kommer ihåg allting.
Okay.
Så det är inte så att jag var helt... Alltså,
helt väck?
Nej, utan men då utifrån att säga för mycket, men det ena slutet med andra och jag har varit inlagd på akutpsyk. Jag hade aldrig varit på psykiatri förut, men då vet jag att när jag kommer in där så då står en läkare eller sköterska eller någonting och säger, här, vill du ha sömntabletter? Jag bara, nej, det är bara ett intressant för att jag kan sova ändå. Jag är inte så mycket för sömntabletter. Ja, men här får du medicin så mår du bättre.
Mm.
Jag mådde inte typ tipptopp, men jag mådde inte superkast heller.
Nej.
Jämfört med vad många andra kanske som kommer in på en akut psyken och sådär, utan det kan jag igen bara, men läkaren som säger ta den här medicinen så blir det bättre. Jag kan inte bli sådär, tänk du som Alvedon i pen, inte fan vet jag.
Nej.
Men det var olanzapin heter det i alla fall.
Vad är det för något då?
Det är en antipsykotisk medicin.
Okej.
Okay. Och där, från den tabletten var typ, om jag ska fatta mig kort, det är typ 2 års tid framöver. Då fick jag den här, typ, ingen riktig förklaring vad jag åt, utan jag bara, här, nu får du din morgonmedicin. Så jag började min morgon med att jag fick medicin, och det var olanzapin, och det är antipsykotisk medicin.
Mm.
Men då att den har jag fått höra nu efterhand, som den stänger ner syretillförsel i hjärnan. Så att om man nu är i ett jättepsykotiskt tillstånd, då tar man den för att det ska alltså lugna ner hjärnan. Och det kan vara jättebra, och jag träffar på andra intagen. Jag måste typ ha den för annars skevar jag iväg totalt.
Okej.
Okay. Och det är jättebra att det finns sådant. Att de är väldigt så utan. Men jag kände mig mer bara att jag var jävligt typ, vad ska man säga, kände mig frustrerad och typ oduglig och typ hade kommit in i en period där jag inte är glad, utan mer bara det var, hade mycket på gång bara. Och säkert lite så här typ hjärnspöken, men ingen typ allvarlig psykos. Men då från där, då bara fortsatte ta här och stegvis nu efterhand kan jag säga att det fungerade typ inte i mitt tal. Jag kunde inte associera, jag associerar mycket när jag pratar. Jag tänker på gamla minnen, allt från typ hockeyspelare eller typ musiker eller så här, för att föra ett samtal framåt.
Ja.
Men det var helt bortblåst. Jag fattade ingenting. Så jag bara, så att du tänkte, i slutet med att jag var bara som instängd i min egen skalle.
Ja.
Och min dåvarande flicka, hon ringde och hon och typ så här, undrade vad med mig. Hon bara, alltså, vad är det som händer? Så hon förstod ingenting.
Vad läskigt det låter. Det måste vara obehagligt att uppleva det.
Och jag kände mig så alltså extremt hjälplös. Jag förstod ingenting heller. Jag var inne på ett jävla psyk och tydligen så i efterhand. Det var någon så här typ drogavdelning också. Så folk gick omkring, det var skeva som fan. Och man blir ju lite
påverkad av andra.
Ja, men man blir ibland lite där, man blir som man umgås. Jag vet inte, typ, inte för att jag såg ner på dem eller tyckte illa om dem. Det var mest att jag var så här rädd och typ var inglasat. Och det var typ extremt mycket värre än bara att vara på någon avdelning. Alltså. Och då var ändå där typ som på ett vanligt, alltså typ en psykavdelning som ett sjukhus. Mm. Men det var som en helt främmande värld för mig.
Oh.
Och efter, jag tror till och med jag fick säkert gå därifrån om jag ville, men jag fattade ingenting. Och jag hade ingen riktig möjlighet till kontakt med utsidan för att jag hade inte fått med mig telefonen eller sånt. Så jag fick inte låna någon telefon i receptionen. Jag fick skriva ner telefonnummer på typ lappar. Och var tillbaka till typ 90-talet, känner jag
som. Det låter som att du hamnade i en dålig spiral också.
Ja, när jag var där på psyk där
2018 eller?
Ja, ungefär. Då var det ända fram till typ 2020 kanske. Någon gång där vid pandemin eller vad fan det var. Jag var också så, jag fattade ingenting vad som hände. Alltså, jag var, om vi säger det kort, jag var levande på något vänster, men jag var typ levande död, för jag kunde inte göra någonting. Jag gick upp 25 kilo också, typ i vecka. Jag har typ nästan alltid varit typ vältränad eller snal. Och när man ser sig själv i spegeln, till och med när man har gått upp 5 kilo, men 25 kilo på ett halvår, då finns det inte mycket kvar att leva för i min värld. Men jag som en väldigt kreativ person och uppfinningsrik allmänt. Om jag bara hade kommit på ett sätt att jag skulle kunna avsluta mitt liv, så hade jag gjort det. För det var ingenting. Och det är någonting. Nu, jag är glad på livet. Nu kanske jag kommer på 10-20 sätt jag skulle kunna ta livet. Men nu har jag absolut ingen vilja eller lust att avsluta det här livet.
Vad bra. Perfekt.
Det är bra. Men då när jag väl efter många om och men typ försökte typ sluta med den medicinen rakt upp och ner och bara inte äta den, det är inte bra, har jag fått lärdom av. För då när man går cold turkey med sådana där, den måste man trappa ner. Det har jag fått lärt mig.
Hur mådde du när det var som värst där?
Det kunde man se på. Jag orkar inte raka mitt hår på sidorna. Det är säkert, för jag har ändå lagt ner pengar och tid och vill ha snygga tatueringar på mitt huvud. Jag har tuppkam av en anledning. Om jag inte ens orkar hålla ordning på det, det blir så att jag inte ens vill duscha eller typ bada, för att jag inte ens vill se mig själv naken. Så illa tyckte jag att alltså, självhat och självkritik. Alltså, inte mot någon annan än mig själv. Och det är det att jag försöker inte skylla ifrån mig på att någon har gjort mig något fel eller någon har gjort mig, utan jag själv har satt mig i situationer som har slutat med att jag där och då, nu är jag bara, vad fan, den här jävla medicinen som de bara körde i mig, kunde ingen förklara att någonstans att det här kommer jag fick ta reda på det själv, eller om det var min av mitt ex som bara, jag kollar upp biverkningar nu för att en av dem är att man går upp jättemycket i vikt. Jag bara, vad fan är det som händer? Varför är det typ det här jävla fel? Jag har inget hat mot tjocka människor, men jag har ett hat mot mig själv om jag typ inte tar hand om min kropp.
Ja. Och så kände du att kroppen, nu är det ett förfall som pågår alltså?
Ja, allt. Alltså, jag har designat och sytt in och gjort, skapat kläder till mig själv och till andra. Just det. Plötsligt kan jag inte ha ett enda plagg som jag gjort skräddarsytt till mig själv. Jag fick gå skämmigt gå och köpa några typ jeans med stretch på något ställe där jag har jobbat. Som typ, så att, då ser jag aldrig, nej jag kan inte ha de här. Man börjar gå i typ pösiga kläder. För att, annars jag är ju typ, jag vet inte fan, jag är oftast mer naken än påklädd. Då har man fått ta, ja han är alltid bra. Jag vill ju fan, när jag bodde hemma hos morsan och farsan när jag var så illa att jag inte kunde vara någonstans. Men jag kunde inte ens vara kvar på stadsstationen. Inte för att jag hade betett mig illa, utan för att 9 månader var max. Då lät ju mitt ex, som fortfarande höll kvar vid mig och något hopp om att det skulle lösa sig. Men vi gör ett försök att få komma in här och bo för någonstans. Men alltså, det gick inte till sist, för att det var också bara att jag kände mig bara helt oduglig till allt. Och hon var, alltså hon gick fan på knäna, och det kände jag också ett jävla hat mot mig själv att jag typ utsatte henne och men typ hennes bror och hennes dotter för det. Att jag var bara helt, det var som att hon tog hand om typ 3 stycken istället för att jag skulle hjälpa till. Typ. Och det var det. Och det, fan, det var så jävla svårt att, som jag nu kan jag ändå typ förklara hur jag kände. Men då det gick inte. Jag kunde säga ja och nej. Och liksom, men, vad var det för fel? Jag kunde inte förklara. Men jag kan typ inte prata. För att det var typ vad det jag sa. Jag kan inte prata.
Men du vet det att man rår ju inte för om man är sjuk.
Nej.
Så att det ska man väl inte belasta sig för att man mår dåligt.
Ja, nej men sen kan jag säga att jag skyller nästintill ifrån mig allt på den där jävla medicinen. Alltså, jag vet inte. Det var, om vi säger så här, det är väldigt individuellt och personligt vilken typ av drog som funkar på någon eller vilken typ av medicin som funkar på någon. Men jag har kommit fram till att efterhand att just olanzapin, och jag har snackat med psykologer om också, att de har verkligen kommit, ja men om du nu ska ha någon typ av stämningsstabiliserande medicin som du kanske bör ha som bipolär 1 eller ADHD, då är det här, den här antipsykotiska medicinen som du har fått i nästan typ 2 år, det är inte rätt medicin som du har fått.
Inte rätt för dig?
Nej.
För att fråga, vad har du för, har du fått några, vad säger man, diagnoser?
Ja, men om vi säger så här att redan i, så typ innan jag varit dömd och så eftersom jag hade varit i psykiatrin där i, både i Göteborg och sånt, och de visste inte riktigt, de kunde ju aldrig riktigt, när de frågade mig om saker också, det var typ andra fick sköta min talan för att jag var ju som sagt otalbar. Om de frågade, men hör du röst i ditt huvud? Och så, då sa jag så här, ja eller hur menar du då? För att, nu om jag ska förklara för dig Ola, ni som lyssnar, så att i min värld, ja om Ola pratar med mig, då hör jag din röst i mitt huvud. Ja, men då, det var ju lätt att förklara nu, men där jag kunde inte formulera mig och säga att ja, men när du läkaren pratar med mig så hör jag din röst i mitt huvud. Och på någonstans så snöjade det där iväg att ja, han hör röster i huvudet och det ena med det tredje.
Fast det kanske inte var så.
Nej, och sen då var du skickad till nästa ställe och så bara, åh här, har jag tagit, vad är det för typ av röst du hör och grejer? Ja, så har det gått typ 3-4 månader från förra läkaren och den läkaren, den har fått de här papperna. Ja, det sägs att du har typ röst. Hur fan ska jag förklara det här? Sitter man och tänker. Jag kan inte formulera det. Ja, men det är självklart att din röst hör jag i mitt huvud. Alltså, så vill jag säga. Men jag kunde inte få formulera det. Jag bara, ja, jag hör röster i huvudet.
Om man säger det rent konkret då, Mattias. Så känner du, hör du, har du någon gång hört, jag träffade en man i Kopparberg, ja, han är dömd för ett mord. Han hörde röster som uppmanade honom att sätta sig på tågspåret bland annat. Och det var väldigt, det var oftast manliga röster som var väldigt gruffiga. Har du hört den typen av röster? Någon som sagt, Mattias, skada dig själv.
Nej.
Aldrig det?
Nej. Det är Ola och ni som lyssnar. Nej, någon sån typ av röster har jag aldrig hört. Och det enda jag kan säga är att När jag har varit under de här medicineringarna och när jag har typ själv isolerat mig på grund av det här typ, måste man säga.
Måendet.
Men så jag kontaktar, alltså när jag bara sluter mig och det är svårt att förklara, men man mår ju inte, det blir bara kaos. Man är, istället för att bara gå ut, man gör något så ser det här. Man är egentligen bara i det jävla rummet. Det är så att precis, jag trodde typ att tvn talar med en och det, för att, jag vet inte, det var bara riktigt kaos. Så från en trygghet som jag alltid har förut, att men, om jag inte har någonting att göra, om jag hade typ det, jag kan inte lyssna på musik eller sånt, men jag var såhär, jag kunde ha en reklamjingel, så typ var det någonting, inte att jag fick något budskap såhär, gör så, utan mer bara att, fan, det känns som att det jag säger på radion, det är typ på något konstigt sätt, associerat, det här är någonting, så vad betyder det här? Och det var mer bara såhär, jag tror mer att min hjärna hade svårt att riktigt urskilja på vad fan som hände i allmänt.
Så du har inte någon schizofren sjukdom?
Nej, det har jag inte fått på papper.
Vad har de sagt då att du har för diagnoser? Är det ADHD eller?
Ja, men det är här som känns bra att säga nu. Att under själva paragraf 7 som jag gjorde under
sinnesundersökningen
och sånt där, så gick de ju mycket på det jag hade, det som fanns i journalerna på Astra och allt sånt där. Jag har ju bara typ varit med på massa möten, men jag vet ju knappt själv vad jag har typ sagt. Och nu när jag förklarat att det här med röster och sånt där, att det ser inte bra ut om man bara läser dem. Nej. Men i efterhand så har jag ju känt såhär, nej. Och sen har de ju gått till, när jag var i Kramfors på någon så här utredning, för att det kändes som att man behövde göra en utredning som man kunde typ, jag fick kontakt med några, ja men då är det rätt snälla, kände jag, typ psykiatriker och vårdare eller vad fan det var i Kramfors. Och det med medicinering, om de kunde typ som, det var någon remiss, jag kan inte sånt där så jävla bra, det är så fast, jag kan inte.
Nej.
Hur som helst så var jag tvungen där, men det var också fortfarande jag gick på medicin och jag kunde inte riktigt föra min talan.
Nej.
Så vilka tog jag med då? De kom ju fram till det efter första mötet. Har du någon nära släkting som kanske kan typ, ja, men berätta lite hur det har varit? Då tog jag med morsan och så min syrra, min yngsta stora syster Fia. För vi är ganska väldigt lika. Hon har en bipolaritet 2. Och då satt ju de där och de frågade, de berättade och typ alla mina upp- och nedgångar som jag haft i perioder. Och då blir det ju lite kanske att de inte riktigt är medvetna om att alla, de flesta av mina upp- och nedgångar, det kanske har varit på grund av för mycket alkohol eller för mycket det där och typ saker man inte lever. Men då gjorde de det, men det här, det känns som en bipolaritet 1 där. Jag sitter och nickar med absolut. Så där någonstans var den här bipolära 1-grejen. Och då, men sen, nu när jag har gjort min utredning på Kumla och jag satt ner med en psykolog, fantastisk psykolog måste jag säga.
Vad kom hon fram till?
Hon kom ju fram till att hon bara, men om vi säger så här, nu har du varit utan medicin och varit, alltså det är frihetsberövad i över 2 år.
Och fri och från alkohol och droger.
Ja. Och du är så här stabil och du har varit det typ nästan, förutom dina första månader där på häktet. Men då har du förklarat varför. För att då kom du från en ganska stökig drog- och alkoholperiod. Så här. Men om du hade haft den här bipolära sjukdomen som de kanske är, det känns inte riktigt som så. Jag tror mer det är typ ADHD och att du är väldigt konstnärlig av dig. Och du vill ju inte riktigt ställa in dig i
ledet.
Massan, utan du är lite mera, bara för att alla gör så kan man inte göra si istället. Och typ, man kan göra så, måste man göra så. Bara för att alla ska inreda med typ B-färg grejer för att någon följer någon influencer.
Då kan man ta rosa istället.
Jag hellre vill inreda mitt med konst och hänga ett gammalt rossigt ankare vid taket och hänga kedjor och skärp så jag kan typ sitta och sy. Så ja, det är ett skärp som jag kan sy fast. Och det, nej, så hon har ju faktiskt sett till så att nu under min, nu har jag kommit till anstalt, så nu får man göra förhoppningsvis utredningar om man får göra det. Hon skrev att gör en ADHD-diagnos. Och det är mest att jag vill kanske få det bekräftat en gång för alla. Jo, men du har en ADHD-diagnos. Mm. Men om jag kommer ta någon medicin, det vet du fan.
Det är en annan femma. Men...
I augusti månad 2023 dömde Göteborgs tingsrätt Mattias Hägglund för mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Domen överklagades till hovrätten. I november månad meddelade hovrätten sin dom, 18 års fängelse. Mattias Hägglund förnekar brott i båda instanserna.
Då kommer vi fram till den 27 juli. Du träffar en kille i en galleria. Var i Mölndal, va?
Det var i Mölndals galleria. Och ja. Han heter Mattias... Jag heter Mattias Hägglund.
Så just det.
Det är lite
och så era vägar möttes där i gallerian?
Ja, och jag känner att vi är på väg någonstans dit jag har funderat och jag har funderat. Mm. Och jag har talat frispråkigt om mycket här i både... saker och ting. Sen finns det saker i förundersökningen, det finns saker i rättegången och det finns saker även svenska fall om ni vill se det.
Okay.
På och, så här. Men, så, och om du googlar namnet Mattias så finns det en förklaring. Det är så Guds gåva. Och det heter Mattias.
Ja.
Så, istället för att dra in några detaljer hit eller något sånt så ska jag typ passa på och läs en dikt som jag har gjort här. Och det är en haiku-dikt.
Gör det.
Det är 30 ord. Mm. Det är 10 ord gånger 3 rader. Och den går ungefär så här. Du fick mitt blod att nå kokpunkten. Till att koagulera. Det svartnade. Svart som sot. Av hat. Likt en solförmörkelse. På nytt tittar solen fram. Så framtiden ser ljus ut. Och den dikten heter Gigi. Och det är Guds gåvor. Så Mattias Hägglund och Mattias frihet att tolka hur man vill.
Ja.
Och om det skulle vara så att det kanske blir en intressant bok om mitt liv och min tid både innan och efter och under. Ja, det, så kanske det kommer någon gång framöver. Mm. Så då får ni hålla till godo.
Mm. Men jag vet att i rättegångarna så hävdar ju du att det som hände, eller det som åklagaren hävdade, inte stämde. Hur känner du nu, Mattias?
Ja, jag känner så här att, som jag sa till min mamma i alla fall, hon har inte heller berättat eller sagt eller dragit in i något, utan jag har sagt till min kära mor och familj att jag sitter på ett straff som är 18 år som blev 12 som är till och alltså. Det är inte så att jag sitter här helt... De har inte dömt någon oskyldig i alla fall.
Nej.
Så att, jag känner att det var en lättnad på ett sätt när jag väl fick min dom. För då kände jag som att då kunde jag brösta någonting som jag... När man sitter i häktet så blir att man går in i en... Vad ska man säga?
Förnekelsebubbla kanske.
När all förnekelse är bara intala sig eller typ mer bara att man är i en rättsprocess och man har hört talas om, jag brukar kalla dem kronhjortsvittnen. Nej, men kronvittnen och sånt. Så det finns skräckexempel när någon har typ börjat prata med någon för att de inte har något att göra. Och så typ säger de och sen den personen går till polisen och så för att få typ sänkt straff så säger den här någonting som någon har sagt och det kan tolkas. Så någon kan sitta och kanske bara hitta på och skryta, men det, jag känner mer bara att jag men typ bara sagt att ja, de som känner mig, de som inte känner mig fick typ tro vad de ville, men sen då säger att man ska inte tro på allt man ser på tv. Och framförallt inte vad Leif G.W. Persson säger, för det är någonting som kan hända, det är inget att skratta. Jo, men det är så här ligger till.
Ja.
Jag, ändå, jag kan brösta och säga att jag tyckte innan han nämnde det fall där jag var delaktig i det, vad man ska säga.
Mm.
Det som handlade om Mattias och mig.
Mm.
När han på bästa sändningstid, eller där på söndag morgon, när jag hade fått min tingsrättsdom. Innan dess så hade jag ändå en inställning. Ja, han lever i en skrockande gubbe som snusar och typ snyter sig och säger lite vad han vill. Det är skönt med lite sånt i tv.
Absolut.
Men med facit av han, när han sitter, jag tror ändå han är expert och sånt. Det finns, alltså... offentliga papper, det finns en förundersökning, det finns en rättegång.
Mm.
Om han på något sätt säger så här att den här, han är ingen trevlig typ, det är fan tycker jag, gör ingenting. Han har fått varit dömd till livstid rättspsykiatrisk vård med särskild utredningsprövning.
Mm.
Ja, han håller sig fakta.
Mm.
Och sen kom han in där. Ja, han skulle ha tejpat fast en stereo runt den här personens huvud och spelat musik.
Mm.
Jag har läst förundersökning. Jag har lyssnat på... jag var på rättegångarna.
Mm.
Det finns ingen tape. Det finns ingen stereo som är tejpad runt hela huvudet. Det var ingen musik som var på eller någonting i en förundersökning. Det är också... Vad har han, vilken förundersökning eller vad får han sånt ifrån?
Som var dåligt påläst alltså.
Ja, eller så är det så att han bara så här, har läst kanske... vad som stod i GP:s tidning som vilken annan nyfiken person. Och där personen som skriver just där i de kolumnerna hade typ, när jag läste jag bara, men han har ju tagit saker från G.J. Allens litvaka. Att det var en freestyle på, han spelade musik, deras typ, de gjorde en musikvideo av det. Där. Sen fanns det en brottsplats där en stereo var sönderslagen och låg på personens bröst med någon typ av axelband alltså snurrat runt halsen. Men de sitter där i tvn och säger så. Då blir det så här, bara, men vad fan har han läst den jävla, vad fan det här ifrån? Och så sen säger den här otroligt osköna programledaren, jag vet inte ens vad hon heter.
Nej.
Det var inte till, det var inte Jenny. Jaha, men det står här i förundersökningen att han har en vagabond livsstil. Vad betyder det? Det var menas med det. Och då är jag också med när han verkligen... Han trampar på en... Han säger så här... Ja, han bara driver omkring och som... Har inte, jag kommer inte ihåg vad han sa. Men då frågar hon bara, men hur försörjer han sig då? Och för ni som lyssnar... Och, jag har ändå jobbat... Mitt första sommarjobb när jag var 13 och jobbade i en restaurang så jag var typ 25. Alltså typ, och haft lite upp och ner, men jag har ändå jobbat som fan. Sen har jag jobbat på Systembolaget, jag har jobbat på Carling, jag har jobbat som flyttgubbe. Jag har inte haft någon förmögenhet, men jag har en lyckligt så har jag föräldrar som ibland sätter in kanske en slant på ett specialkonto för att jag är ganska duktig på att tappa bort saker. Så då vet jag att min morsa när Swish fungerade, eller när det kom till världen, då var det någon, hon hade fått någon arv eller vad fan det var. Som bara, istället för att du får alla de här 200 000, då får du 100 insatt. Och så har vi ett där bra ha-konto när du kanske typ har ställa bort det. Sånt. Min mamma är fantastisk. Och det är våran ensak. Men då säger han så här, det är lilla mamma som betalar allt. Och den var så här bara, nu har han också läst att, men en Swish som gick till för sned på mig. Och 10 000. Ja, då ringde jag morsan och sa, kan du swisha 10 000 ut? Så han lugnade ner sig. Och det var tappat man. Men om någon vill veta så var det fortfarande mina pengar. Men det var min kära mamma som var, banken. Hon känner sin son, jag känner henne. Det är ett bra upplägg. Men där också säger att du tänker, vad fan snackar han för jävla skit?
Sen när det gäller din mamma, jag uppfattar henne som en otroligt fin människa.
Morsan och mamma är fantastisk. Number one i allt. Och det ska man inte skämmas för. Utan jag är lyckligt lottad. Och även min pappa, han är inte illa pinkad själv.
Men nej, det är väl fint.
Han är fortfarande bara min far. Men mamma är fantastisk.
Ja. Jag tänkte
jag
bara...
gladeligen säga att jag är typ... Och jag tror många är där inne, fast de kan inte... Men jag är mammas pojke. Jag har kommit ut ur henne. Hon har fått stött ut med mycket. Jag har fortfarande inte ansiktstatueringar på grund av att det enda... Hon har typ önskat av mig att jag typ inte ska göra innan hon dör.
Inga tatueringar i ansiktet, nej.
Så här bara lite på kinden för det räknas.
Ja. Du Mattias, jag har ju träffat väldigt många personer som är dömda för grova brott. Och de allra flesta är ju väldigt schyssta och trevliga. Det är ju när de har tagit droger och knark och levt rövare som de här tragedierna har hänt. Du sa till mig att... Du är inte oskyldigt dömd. Är det jobbigt att prata om att du har gjort det här?
Nej, egentligen inte. Det beror på vem man pratar med eller vad man ska säga. Och just det här forumet som är med dig som är egentligen inte så, på grund av Saltviks regler inte fått träffa personligen.
Nej, precis.
Du får ta med dig spelet. Utan nu pratar jag med dig som har bred kontakt med. Du är en frilansjournalist och du är... Nu är vi i något poddavsnitt.
Ja.
Då kan jag känna så att det känns extremt onödigt.
Mm.
Men om vi säger att jag har inte problem att prata om saker jag har gjort i livet i vanliga fall. Men just här och nu i det här samtalet över telefon som spelat in så tycker jag inte att... Nej, jag tycker det är bra med den här haiku-dikten. Det känns fantastiskt.
Men skulle du vilja berätta... Det som hände, om det var så att du råkade döda honom helt enkelt, för så tolkar det som, vad berodde det på? Var en psykos, tror du?
Om vi säger så här, jag är 99% säker på att det var inte något, att jag var i något psykosstadie, vare sig innan det jag berättat i rättegången eller det efter, eller den haiku-dikten som jag just läst upp förut, utan jag vet inte, förhoppningsvis om jag är, det är så jävla vingligt där med psykos och psykos och dit, men om vi säger så här, det svartnade och som är dikten, och den ska man tolka det hur man vill, men
när känner du
mig, så känner man mig, och då vet man att det brukar ofta syna, alla människor har någon typ av gräns som kanske har passerat för länge sedan.
Men minns du den stunden, alltså när det här dödliga inträffade, kommer du ihåg det nu?
Ja.
Hur, vill du berätta mycket korta ordalag, vad var det som hände, Mattias?
Jag känner så här, Ola, att den här dikten jag tog, den får räcka. Om du träffar någon som jag har suttit med en sånt där, kan säkert berätta eller sånt, men jag är väldigt vad ska jag säga, jag har ett väldigt litet intresse av att gå in på det djupet i det här samtalet eller i det här poddavsnittet, för att jag känner att om någon är intresserad av att veta det, om jag nu ens vet jag kände eller känner eller har känt, då kommer nog gå att luska eller ta reda på det i någon framtida bok.
Ja, precis. Får jag bara fråga så här då?
Säljgrejen. Jag hoppas att
jag förstår.
Kan respektera att jag... Om vi säger så här, om Falkvik hade lyckats få dig på plats hit med inspelningsutrustningen, när jag hade kunnat sitta och prata med dig face to face. Ja. Du har inte ens tagit handslag, så att det enda jag kan du... alltså det jag känner med dig, jag har fått en bra känsla av dig. Jag har fått bra lovord från hövdingen, så att säga, på vår avdelning.
Ja, det är fint.
Det är ingen annan Ulf. Och han är med i ditt podd.
En annan podd, ja precis.
Ja, men han har gett väldigt bra lovord för att du är en väldigt rak och schysst journalist, och det tycker jag också. Men sen,
ja, det är
han är han, jag. Och jag känner så att det är andra raden, det svartnade, svart som sot av hat. Men liten solförmärkelse.
Får vi ta sista jobbiga frågan innan vi byter ämne? Hur känns det att...
Jobbigt är det med att den blir komplex att svara på, eftersom jag själv har känt att vissa saker kanske jag inte har svårt att prata om, fast det beror på när och hur jag pratar om det.
Ja,
och just
precis.
Nu inför vad det blir Spotify-lyssnare så har jag extremt lite intresse av att dela med mig av kanske
av det mörkaste.
Lika mycket som jag älskar min mamma, kanske lika mycket jag känner att det motsatta fanns där i skogspartiet av olika anledningar.
Och så blev det olyckligt.
Sen blev det svart och så blev det som det blev.
Ja, får jag bara fråga en sista jätterak fråga. Ja. Menar du alltså att det var du som gjorde det?
Om det var jag eller om det var någon högermakt?
Ja.
Nej, men om vi säger så här, det var inte... Jag är fortfarande Mattias Hägglund. Och om någon där ute har gjort så att jag har gjort det, då får det vara så. Men jag vet att fysiskt var jag där, och fysiskt har blivit dömd inom Sveriges lag. Och Ja, nej, men...
Är domen korrekt?
Jag tycker att jag kan klara av att vara här inom lås och bom 10 år till i alla fall.
Ja, får jag bara fråga, hur känns det just det? Sen ska vi byta ämne. Hur känns det att ändå ha en annan människas liv på sitt samvete? Hur känns det?
Det är inget jag tänker på så här, utan saker och ting händer i livet. Jag är glad att jag lever i alla fall. Om vi säger så. Tack så. Två Mattias gick in i en skog. En Mattias kom ut. Jag är glad att jag är den av oss som kom ut.
Vad känner du när du tänker på honom idag då?
Nej, jag tänker knappt på honom. Han finns någonstans. Nu när jag målar ibland så brukar jag typ göra små... Ja, det kan jag också, om jag ändå typ ska ha det som ett litet skyddsfönster som jag brukar ha med det mesta här i livet.
Ja.
Om ni har något intresse framöver att ta del av kanske vad jag känner och tycker... Jag sätter mycket penna till papper och målar och skapar... Nu är det mycket twist and art och där finns det små, vad ska man kalla, Easter eggs. Nej, men alltså små... Han lever vidare, i alla fall, känner jag.
Jag känner så här, det här samtalet, vilken sekund som helst så tar det ju slut. Två saker som är viktiga som har tagits fram i det här avsnittet. Det ena är ju kanske inte så mycket för din del, men jag tror det är för de anhöriga att du har erkänt mordet. Det andra är att du har lovat att ge fan i alkohol och droger. Och det är väl något att hålla fast vid, va, Mattias?
Ja, nej men fan, det är, jag känner att jag har gjort min beskärda del av det och jag vet. Ja, jag har fått hört det från andra också att jag är den bästa versionen av mig själv. Det är när jag är nykter drogfri. Det är ju vad fan, varför ska jag försöka vara någonting annat än den bästa versionen av mig själv?
Mattias Hägglund alltså, från Saltvikanstalten. Ja, han erkänner alltså mordet på den här mannen i 50-årsåldern. Vad är din spontana reaktion på det, Fatima?
Alltså, å ena sidan är det naturligtvis, det är oväntat. Därför att han har konsekvent nekat till det här brottet. Samtidigt så är det ju så här att tittar man på den sammanlagda bevisningen så finns det ju egentligen inte, så kan man uttrycka sig, spår av någon annan gärningsman på platsen.
Det gör det inte.
Nej, så jag menar att det är ju väldigt mycket, alltså, visst både åklagare och rätten sen när de dömer har ju en skyldighet att beakta även sånt som talar till hans fördel, alltså som talar för att det kanske inte är han som har gjort det här.
Mm.
Men tittar man på tingsrätten, domskälen där, så sammanfattar de bevisläget egentligen på det här viset. Att de nu redovisade omständigheterna, de talar var för sig med varierande grad av styrka för att det var Mattias Hägglund som berövade brottsoffret livet. Det samlade värdet av dessa omständigheter är högre än det adderade värdet av de enskilda omständigheterna.
Och vad betyder det på ren svenska?
Ja, på ren svenska så betyder det att vi har beaktat även det som talar för att han kanske inte har begått den här handlingen.
Okay.
Men tittar man på helheten så är det betydligt mer som talar för att det är Mattias Hägglund som är gärningsman än som talar emot att det skulle vara så.
Varför tror du att han erkänner nu?
Det har jag svårt att uttala mig om. Det kan vara ett led i ett tillfrisknande. För att när Mattias Hägglund döms för det här brottet, då har man ju då gjort en rättspsykiatrisk undersökning på honom.
Mm.
Och där har man kommit fram till att han lider ju både vid tidpunkten för brottet och under den rättspsykiatriska undersökningen, vid tidpunkten för den, så lider han ju av en allvarlig psykisk störning. Han har ju bevisligen varit en blandmissbrukare under lång, lång tid. Och det finns en psykisk ohälsa i botten redan innan där. Därför är det ju så, det här fallet har blivit lite omtalat därför att i tingsrätten så döms han till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Mm.
Men i hovrätten så säger man, ja visst, Han har begått brottet under inverkan av en allvarlig psykisk störning, men den psykiska störningen är inte så allvarlig och vårdbehovet inte så stort att han inte kan få det tillgodosett inom ramen för ett vanligt fängelsestraff. Så då dömer man honom istället då till 18 års fängelse, vilket är alltså det högsta tidsbestämda straff du kan få. Det är 18 år.
Det är väldigt många personer som jag har kontakt med, alltså morddömda. De blånekar till att de är skyldiga. Det finns inte på kartan att de har gjort det här. Det är väldigt sällan de erkänner överhuvudtaget. Ännu mer ovanligt är det ju att de faktiskt erkänner så här i efterhand för media. Betyder det någonting för brottsoffrets anhöriga? Vad tror du?
På ett sätt så tror jag att det är viktigt, därför att det här är ju en typ av, det kan ju låta märkligt, men någon form av uttryck för en respekt då kanske för de kvarlevande. Där man säger att ja, det var jag som gjorde det här. Mm. Och förhoppningsvis då i kölvattnet av det här erkännandet så kan man ju föreställa sig att det kommer, jag äger att jag har gjort det här, det var fel av mig, och att det är någonstans i det här, försoning är ett för kraftfullt ord, men att det skulle kunna bli någon form av försoning kanske i det här. Men på så vis att det på något sätt skulle gottgöra eller oskadliggöra den skadan som har skett. Så fungerar det ju naturligtvis inte, utan den här brottsoffret är ju fortfarande bragt om livet.
Det är en stor tragedi. Du Fatima, om du tar fram den här berömda spåkulan, vad kommer hända med Mattias? Hur kommer hans framtid se ut?
Ja, alltså Mattias tillhör ju, trots att det är så pass grovt det här brottet, så han tillhör ju de här undantagen som från början har fått ett tidsbestämt straff. Han fick ju inte livstid. Så att det här betyder att om saker och ting, om han sköter sig inom ramen då för den här fängelsevistelsen, så kommer ju han att få en möjlighet att bli villkorligt frigiven på sikt här om några år.
Ja, det är ganska många år kvar. Men han har lovat mig att inte hålla på med alkohol och droger mer. Det är väl en bra start kanske?
Det är en väldigt bra start, för att det är ju så att även om det skulle vara så här som man har, ändå har konstaterat, att där finns en psykisk sjukdom i botten eller en labilitet, så är det ju först när, det räcker ju inte, som jag har sagt så många gånger tidigare, det räcker ju inte med en sårbarhet, utan du behöver en kombination av sårbarheter för att det ska utlösa den här typen av avvikande beteende. Och den, vad ska jag säga, receptet för undergång, det är ju alltid en kombination av en typ av grundläggande sårbarhet och sen den här samsjukligheten med ett missbruk. Så i de allra flesta fall, faktum är att tillfrisknandet och anpassningen, återanpassningen till samhället börjar med nykterhet.
Du, det här blev ett lite annorlunda program, men nästa vecka så är vi tillbaka, va?
Ja, det är vi.
Jag kan
absolut
personligen tycka att nu har det varit lite mycket väl, alltså det här med mord och elände senaste tiden, det har varit så himla mörkt. Jag kan nästan sakna gamla avsnitt, alltså vanliga lyssnarfrågor om inbrott och cykelstölder och snatterier. Vad känner du, Fatima?
Ja, men så är det ju. Jag menar, för mycket skämmer allt, som man brukar säga. Men det är ju så här, allting går ju i cykler och i perioder. Men absolut, snälla, snälla, ni, skicka in alla era frågor. Ingen cykelstöld är för ringa för att vi ska analysera den.
Och nästa vecka alltså, så är vi tillbaka som vanligt.
Ja, tisdag morgon klockan 6.
Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberger och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila gärna din fråga till juristfirma adberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirma adberger@gmail.com. Du kan också ringa på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Tack för att du lyssnat.